ska vi läsa några ord ifrån första Moseboken. Vi ska läsa från det fjärde kapitlet och från vers 4. Ja, vi kan ta från andra versen. Abel blev en fåraherde, men Kain blev en åkerman. Och efter någon tid hände sig att Kain av markens frukt bar fram en offergåva åt Herren. Också Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i hans jord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offergåva, men till Kain och hans offergåva såg han inte. Då blev Kain mycket vred, och hans blick blev mörk. Och Herren sa till Kain, varför är du så vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så om du har gott i sinnet, då ser du frimodigt upp. Men om du inte har gott i sinnet, då lurar synden vid dörren. Till dig står dess åtrå, men du bör råda över den. Och Kain talar med sin broder Abel. Och när det var ute på marken överföll Kain sin bror Abel och dräpte honom. Man ser egentligen ingen skillnad när vi läser om de här båda bröderna, Kain och Abel. De var ju bröder och tillhörde samma familj. Men ändå finns det en stor skillnad mellan dessa bröder, och skillnaden det bestod i hur dessa möttes och firade gudstjänst. Deras gudsrelation, den var så olika. Det var det som det uppenbarades vid det här tillfället. Båda bröderna var tillsammans och firade gudstjänst, eller möttes för att fira gudstjänst. Och jag vet inte om det var första gången som de firade gudstjänst tillsammans. Det kanske man hade gjort tidigare, men i vilket fall som helst så var det sista gången som han firade denna gudstjänst. Därför att saker och ting hände som var så ödesdigra i det här fallet. Kain, han är tyvärr bilden för många gudstjänstbesökare som tror att när man firar gudstjänst så kan man komma med allt det där som man arbetar ihop på något sätt, som man strävar efter, det som man har jobbat sig fram till. Man är ganska lik farisén som säger, jag tackar dig Gud att jag inte är som andra människor, som tullindrivaren här. För jag fastar ju och jag offrar ju och jag gör ju allt som han tyckte gjorde på allra bästa sätt. Han var nöjd med sig själv. Det han hade gjort, det var hans egen. Han berömde sig av sina egna gärningar. Och det var något av det som Kain också upplevde här. Han kom med sina egna gärningar. Det han hade arbetat ihop, det kom han med för att fira gudstjänst. Och den gudstjänsten, den behagade inte Herren. Och det är så för alla människor. Gudstjänster som hålls av människor som tror att man ska komma med sitt eget, där man har strävat för, där man arbetar för, där man kan åstadkomma, där man kan skryta över, där man kan vara tacksam över, det har inget värde inför Gud. Men ändå så gör dessa människor anspråk på att man ska fira gudstjänst och fira tillsammans. Alla religiösa system som inte har sin grund i Jesu försoning, det är inte sådana gudstjänster som behagar Herren. Människor som tror sig kunna tjäna Gud med oförlåtna synder kommer inför Gud med vad de själva har åstadkommit. Men inför Herren så är det alltså en styggelse, säger Guds ord. Herren ser inte till det då. Han kunde inte se till Abel, till Kains offer där han hade arbetat och försökt att tjäna ihop så att han skulle komma och fira gudstjänst. En dag så kommer faktiskt människor att bli förtvivlade när de ser att det inte räckte med att vara god och vara moralisk och vara en god medmänniska. Man ska upptäcka att det räcker inte bara med att man försöker att vara som att man kan påvisa sin ofelbarhet helt enkelt. Det räcker inte inför Gud. Man kommer att förstå att det var för lite. Det offret räckte inte till det jag kunde åstadkomma med. Och trots att de här nu var så olika det så var det ändå så att det bestod i den skillnaden. Abel hade förstått att vad Herren vill ha, det är ett offer, ett djur som måste ge sitt liv. Och det var det som Abel kommer med, och det var välbehagligt inför Herren. Abel bar fram alltså det förstfödda av sin jord. Genom tron frambar Abel åt Gud ett bättre offer än Kain och fick vittnesbördet att han var rättfärdig. Blodet, det är en bild av livet. Han offrade det och fick uppleva Guds välsignelse över det. Men under Kains och Abels gudstjänst talar Herren till Kain här. Kain blev avundsjuk på sin brors offer. Därför varnar Herren honom. Låter honom bli uppmärksam på att Kain, om du inte har gått i sinnet, då lurar synden vid din dörr. Herren varnar helt enkelt Kain här vid det här tillfället och vill att han skulle hålla synden utanför. Han vill att Herren säger att synd, du bör råda över den, du behöver ha makt över synden. Och det är så för oss allesammans egentligen. När det gäller vårt kristna liv så innebär det att vi behöver ha så mycket av Guds makt i våra liv så vi kan hålla synden utanför våra liv. Tyvärr är det så här som jag kommer påvisa, att det ändå kommer att leda till att människor förgår sig av olika anledningar. Men Herren vill säga till Kain, öppna inte. Öppna inte din hjärtedörr för synden. Släpp inte synden in i ditt liv. Det var Herrens budskap till honom. Synden lurar vid dörren. Väntar alltså på tillfället att få komma in i Kains liv. Den människa som inte är troende, som inte är frälst, den har ju redan synden i hjärtat. Den upplever ju det. Den är en syndare inför Gud, så säger oss Guds ord. Och hos de frälsta så är det så här att där lurar synden vid dörren helt enkelt. Hos den som är frälst. För djävulen vill ta varje tillfälle som man kan för att komma in. Synden lurar vid dörren. När Jesus var ute i öknen och frestades av djävulen där efter sin 40 dagars period av bön och fasta, så upplevde han att frestaren kom. Frestaren gjorde allt. Vad frestaren ville, det var att Jesus skulle öppna sin dörr. Men Jesus var ju den som kunde och hade makt över att kunna besegra djävulen. Han hade makt över synden. Han hade makt över sin hjärtedörr och kunde därför stänga den för mot djävulen. Men så är det han, då står det om djävulen att då lämnar han Jesus, inte för gott, utan för tillfället. Så Jesus var ansatt utav djävulen under hela sitt jordeliv här, den ena gången efter den andra. Och det finns ingen kristen människa, utan vi upplever det var och en av oss. Och vi har vetskap om att det är på det sättet, att vi är föremål för djävulens angrepp. Och det angreppen sker kanske ofta när vi känner oss svaga och sådär. Då passar han på tillfället att försöka att lura oss. När änglarna kom till Lot i Sodom så stängde de dörren om Lot och hans familj vid det tillfället. De stängde dörren och höll synden utanför. Synden kom till dörren men inte längre, utan det var där de fick uppleva hjälp och denna kraft utav änglarna som stängde synden utanför. Så bör vi också ta vara på den kraft och som vi hörde här i vittnesbördet, ikläda oss den rustning så vi kan hålla stånd emot djävulen och hans listiga angrepp. När Israels barn i tro strök sina dörrkarmar med blodet från det felfria lammet, så stängde det fördärvaren utanför. Han kom inte längre. Blodet var deras beskydd. Vi har också beskydd av Jesu blod. Och där står att ingen fick öppna sina dörrar eller göra någonting sådant bland Israels barn. Utan de skulle bevaras rena. De skulle bevaras så att inte fördärvaren kom in. Synden är en makt som kan bli okontrollerbar. Synden tar kontrollen över människors liv. Synden är inte bara ett njutningsmedel, men för många är det det. Och fanns det ingen njutning i synden, då skulle ingen människa synda. om det vore så. Men det ligger på ett sådant plan att det lockar och det försöker intressera och sådär. Och få oss att bli uppmärksamma på det som erbjuds vid det tillfället. Synden har alltså en makt. Synden lockar, den tjusar, den bedrar och den lurar. Synden lurar vid dörren som det var för Kain här. Kain öppnade dörren. Han släppte in synden. Synden blev okontrollerbar. Han hade ingen kontroll längre. Och så blir han en mördare. Synden lurade vid kung Davids dörr. Han öppnade dörren och han släppte in synden. Synden tar kontrollen över David fullständigt i det sammanhanget. Och han säger om syndens konsekvens: dag och natt var din hand tung över mig. Min livssaft förtorkade som av sommarhetta. Och han säger på ett annat ställe: jag känner mina överträdelser. Och min synd är alltid inför mig. Han kom in i en hopplös situation, David, därför att han öppnade för synden, öppnade dörren. Och han kunde väl inte tro att synden skulle ge honom sådan smärta och sådan vånda. Och så han säger: dag och natt var din hand tung över mig. Det var syndens börda som tryckte konungen vid det tillfället som han upplevde. Synden lurade vid Simsons dörr. Simson öppnade dörren och han släpper in synden i sitt liv då han öppnar för Delila. Synden tog kontrollen över en andlig stark man. Han var så oerhört stark och fylld av den Guds ande. Och när Guds ande kom över honom så kunde ingen hejda honom. Ingen kunde stänga honom ut. Ingen kunde besegra honom. Han hade en sån oerhörd kraft då han upplevde den heliga ande över sitt liv. Ändå kunde han öppna dörren. Vad säger det mig? Det säger mig att vi alla måste vara varsamma om det vi äger när det gäller frälsningen, det vi har i Gud. Ingen kan säga: jag är så fylld av den heliga ande så det går bra det här. Det kan vi inte säga, utan vi måste, som vi stannar inför, vi måste ha makt över synden, makt att säga nej, makt att stänga dörren när den vill göra sig gällande. En sådan andlig man som kunde uppleva det på det sättet, att han kunde förledas och att synden tog kontrollen över honom. Och Simson ville ha både synden och Guds ande. Han ville ha både och. För han, när han då utsattes för olika omständigheter, så tänkte han: jag gör mig väl fri. Jag gör mig fri. Och det gjorde han ju. Herren var ju väldigt nådig emot Simson egentligen. Så han lät honom få den där kraften så att han kunde göra sig fri. Så var det. Men när han hade öppnat sin hjärtedörr så flera gånger, så visste han inte att Herrens ande hade vikit ifrån honom. Herrens ande vek ifrån honom. Vilka fruktansvärda ord. Och David, han säger: ta inte din helige ande ifrån mig. När han var bedrövad, när han var tryckt av synden och upplevde det: ta inte din helige ande ifrån mig. Simson upplevde att konsekvensen blev oerhörd. Han förlorade den heliga ande, men inte bara det. Han förlorade sin syn och han fängslades med kopparfjättrar. Och han tvingades slita som ett djur i fängelset under en ganska lång tid egentligen. På grund av synden som kom in. Så han blev en fånge under det och han fick uppleva det ansvaret. Vi har ännu en man som inte kan gå förbi utan måste nämna i det här sammanhanget. En av Jesu lärjungar, Judas Iskariot, hade synden utanför sin dörr fram till skärtorsdagskvällen. Då han öppnade sin hjärtedörr. Och det står så beklämmande att Satan for in i honom. Satan tog kontrollen över en Jesu lärjunge som hade vandrat med Jesus under 3 års tid, som hade hört Jesu undervisning, som har varit med när människor upplevde helande och när under skedde på den ena platsen efter den andra, så var han en av de 12 som såg alltihop detta. Men ändå så kunde han öppna sin hjärtedörr så och släppa synden in. Därför att han frestades på ett område där han var svag helt enkelt. Och det var vid det tillfället som han då upplevde att han blev lurad. Synden lurar. Det gör den vid din familjs och min familjs dörr. Du och jag, vi är alltså dörren in när det gäller vår familj. Och då väntar också synden på tillfället att komma in. Och det kan ske genom vem som helst som öppnar för synden. Synden lurar vid församlingens dörr. Väntar på tillfället att få komma in i församlingen. Så var det för församlingen i Jerusalem i apostlagärningarna. Så väntade synden på att få komma in. Genom Ananias och Safira som hade gripits av en väldigt ful tanke egentligen. Och det var ju så att det var pengarna som drev dem att göra så som de gjorde. Man upplevde det där. Man blev en fånge. Man blev lurad. Vid församlingens dörr, där lurade synden. Men det fanns en sådan makt i församlingen att synden inte kunde komma in. Det står om David här då, att han pressades av synden både dag och natt. Och när det var som mest olidligt, då säger han så här: då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Så kom han i det läget. Jag vill bekänna. Han vände ut och in på hela sitt liv. Och lät Herren få veta vilken syndare han var. Hur fruktansvärt han kände det. Och så öppnar han sitt hjärta. Då säger han, då förlät du mig. När jag öppnade mitt hjärta, när jag bekände, när jag våndades, när jag upplevde din hand vara så tung över mig, när jag bekände detta, då upplevde jag att du förlät min syns missgärning. Han fick upprättelse. Han fick upprättelse utav Herren. Och han får en sådan upprättelse. Så när Herren ska ta då ett exempel på hur gudfruktigt människor lever, så pekar han på David. Och säger, se på min tjänare David. Hur han levde inför mitt ansikte. Och då förstår vi att Herren upprättade honom på detta underbara sätt när han hade bekänt sin synd. Herren hör den förtvivlade och ärliga syndaren, och så låter han honom få uppleva detta som är det största, att få sin synd förlåten. Och gör Simson i sin förtvivlade nöd, den stackars man som upplevde det så tragiskt när det hade gått en tid så här för honom. Vad gör han då? Jo, då ber han en bön om nåd. Han ber en ärlig och uppriktig bön. Ropa till Herren och sa, Herre, Herre, tänk på mig och styrk mig endast denna gång, o Gud, så att jag får ta hem på filisterna för ett av mina båda ögon. Han ödmjukade sig. Herren hörde hans bön och hans hjärtebön, och Herren upprättar honom och ger honom den fulla styrkan tillbaka igen. Guds ande kom över honom. Herren upprättade honom. Och när Simson var villig att ta upp kampen mot Israels gamla fiende, när han var villig att dö, då möter Herren honom. Och han får uppleva den största stegen som han hade fått vara med om. En stor seger vid detta tillfälle, när han lutar sig emot de där pelarna som huset vilar på, och han tar tag i dem och så låter han hela huset rasa. Själv dör han och 3000 människor med honom. Men han upplevde en upprättelse. Han fick ännu en gång tjäna Gud som han hade tänkt sig. Han upplevde alltså att det tragiska i fängelset gjorde honom till en bedjare. Han bad om nåd. Bibeln säger att Jesus står vid dörren och klappar. Han säger, om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. När Jesus klappar på hjärtedörren betyder det bara en enda sak. Han vill komma in. Han vill att vi öppnar för honom. Och att man öppnar för honom så innebär det att det blir syndaförlåtelse, det blir glädje, det blir fest, det blir en underbar frid som man får uppleva. Men Bibeln talar också om att i Höga visan att brudgummen där klappar på brudens dörr och vill att bruden ska öppna. Men hon säger det att han vädjar till henne och säger, jag har lagt av mina kläder nu. Hon låg och sov, men brudgummen ville väcka henne vid det här tillfället. Hon hade slagit sig till ro och hon tyckte att det finns ingen anledning för henne att öppna. Hon var nöjd med sin situation som den var. Och det ger oss en tankeställare att vad vi behöver göra egentligen inför Jesu och andra tillkommelse, det är att vi som brudesjälar behöver öppna våra sinnen. Amen. Så att brudgummen får nå oss, han får möta oss och vi får möta honom. Att vi får uppleva det där underbara kärleksgemenskapen med vår himmelske brudgum. Vi behöver uppleva det, att stå upp som bruden här för att få vara med om och möta Jesus en gång på den brustna skyn. Det är viktigt med en brudeväckelse i vår tid att uppleva det. Om du stänger din hjärtedörr för Jesus, det kan vi göra naturligtvis. Men om du gör det så kommer du att få uppleva att en dag att dörren till den himmelska världen, den är också stängd. En öppen dörr för Jesus här innebär en öppen dörr i den himmelska världen. Har synden lurat dig? Har den lurat dig igen och igen och igen? Är du kanske en ostabil kristen? Vi är så olika som människor. Och vi har olika läggningar, vi kommer inte ifrån det. Kains svaghet, det var hans temperament. Som gjorde att det slog över för honom där. Och han gör en handling som han inte borde göra. Vi har alla våra svagheter. I Hebreerbrevets 11:e kapitel står det. De blev starka från att ha varit svaga. De blev starka. De hade varit svaga. Och det finns svagheter i våra liv hos oss var och en. Men vad hände då när de upplevde detta? Att de blev starka från att ha varit svaga. Ja, de fick kraft i striden. Och drev främmande härar på flykten. De upplevde alltså en seger över fiendehärarna. Och det är precis det som det är frågan om. När vi upplever att Herren, att vi överlåter oss till Herren. Vi kan få uppleva att bli starka från det att ha varit svaga. Om du känner den där svagheten. Du upplever att det ger sig till känna den ena gången efter den andra. Och så ber du, Jesus hjälp mig och förlåt mig och ta hand om mig. Och så får du uppleva det. Och så kommer du tillbaka igen till den där situationen. Då svagheten träder till. Men du kan få uppleva det. Att bli stark. Om det innebär att bli fylld av helig ande och kraft. Att Herren får kontrollen över vårt liv helt enkelt. Att den heliga ande får kontrollen. Inte synden, inte det. Den makten, då hjälper den heliga ande oss att ha makt över synden. Utan vi ska släppa in den heliga ande. För Paulus säger när han talar om detta. Anden kommer ju vår svaghet till hjälp. Vi är ju svaga, vi behöver den hjälpen helt enkelt. Och det är det vi kan få när vi vänder oss till Herren. Öppna dig helt enkelt för Jesus och för hans hjälp. Så ska du driva alla främmande härar på flykten. Vad det är för härar som belägrar dig. Vad det är för någonting som har intagit dig. Vilka krafter det än är, så finns det en makt som är större. Tack och lov. Och det är den makten vi upplever då Jesus kommer in i våra liv och griper tag i oss. Vi upplever detta. Det får en konsekvens detta med synd. Men vi behöver inte leva under syndens fångenskap och uppleva det. Utan vi kan få nåd ifrån Herren att bli befriade. Herren vill lösa oss. Han vill befria oss. Han vill hjälpa oss. Och skulle du vara med här i vårt möte nu som har gläntat på dörren lite. Du har öppnat din dörr lite för det du inte borde öppna för. Var noga med att stänga igen dörren och be Gud om nåd att han hjälper dig och ger styrkan så du kan leva ett segrande liv. Det är det vi behöver uppleva. Men även om vi är aldrig så frälsta och aldrig så gudfruktiga, så kan vi aldrig slå oss till ro. Vi kan aldrig säga att nu går det bra för mig. Jag har varit frälst i så många år, var det en man som sa, så nu känner jag inga frestelser mer. Då är man nära helt enkelt att uppleva det, att det kan krascha ihop när som helst egentligen. Så det gäller för oss alla så länge vi är på den här sidan, att vi får kraft ifrån Jesus, att han möter oss så att vi kan uppleva att vi har makt över synden. Skulle du behöva förbön ikväll, så vet du att vi ska bedja med och för varandra. Och om du känner att det är någonting som är hemt i ditt liv, som du brottas med och som du våndas över, och som du liksom inte kommer förbi på något sätt och blir påminn ideligen om detta, sök Herren och du ska möta honom och han ska möta dig. Jesus, vi tackar dig för att du vill hjälpa oss och förstå att synden är en oerhörd makt som driver människan till vad som helst. Men vi tackar dig, Herre, för att makten genom ditt blod och din försoning, det är starkare än syndens makt. Och vi tackar dig, Herre, för att du är den som är villig till att möta, befria, lösa, Herre. Och du är den som är villig till att förlåta och rena, vi prisar dig. Tack att du mötte David, Herre, och upprättade honom. Tack att du mötte Simson och upprättade honom, Herre. Det prisar vi dig för. Och tack för varje människa som du möter på det sättet. Jag ärar dig för det, och låt oss ske möten ikväll, Herre, att du får komma till tals med oss, vad det nu är som döljer sig i våra hjärtan, som finns i vårt inre, Herre. Vi ber att du genom helig ande med din underbara kraft ska frigöra och lösgöra, Herre, från det som är bundet ikväll. I Jesu namn vi tackar dig för att du så vill möta oss var och en. Äran tillhör dig. Amen i Jesu namn. Amen.